Då är podden tillbaka för 2025 efter jullov, nyår, lite 13-helgsfirande. Var det blött, Robin, 13-helgen?
Nej, det kan jag inte påstå. Jag vet inte, det är inget man firar direkt.
Ja, man är rätt matt efter de andra helgerna.
Ja, det kan man lugnt säga.
Ja. Första för året, mitt i handbollssäsongen är detta avsnitt. Och det blir ju naturligtvis en VM-special. Och den här gången för att snacka upp VM och dissekera lag och grupper och tippa hela VM, så har vi ingen mindre än en legendar och expert, nästor bland experterna, nämligen Claes Hellgren. Hej Claes!
Ja, vad roligt att få med.
Ja. Noterade att Viaplay har säkrat rättigheterna till, ska vi se, vad var det nu, 2030?
Ja, jag såg det. Det kom här om veckan, så började man prata om att jag var uppe och sa hur bra Mälsungen och alla de här lagen var och försökte förklara att det finns ingen bättre idrott. Jag såg Berlin mot Magdeburg och då kändes det väldigt dött. Och sen plötsligt en vecka senare så var det, ja, nu har vi Champions League igen, vilket jag tycker är jätteroligt. Och framförallt, alltså för Champions League brinner jag verkligen för. Och sen att man fortsätter med EM då, det betyder väl att man har egentligen både EM och VM hela fall. Ja, det är till 2031 tror jag till och med då.
Ja, då är du 76 år, Claes.
Eller 6 feet under.
Ja, det tror jag inte. Vad ska vi sätta en hundring här nu på att du kommenterar EM 2030 när du fyller 75?
Nej.
Jag är ju liksom för, jag tror ju på det.
Jag är jätteglad för varje match jag gör. Om du visste, om jag hade tänkt liksom, jag gjorde 1984 första matchen med numera bortgångne Leif Larsson, Erik mot Stoja Bukarest. Om någon hade sagt att jag skulle göra matcher nu, så hade jag trott att det var omöjligt. Jag tänkte varje gång man gjorde att det var roligt att få kommentera något som man älskar, och så har det fortsatt. Det är nästan inte klokt.
Det är 40 år sedan då.
Ja, jag var ju spelare då också, så det var ju vänskligt där hela tiden.
Ja, vi är tacksamma för alla åren, Claes. Det är sjukt att det är första gången du är med här.
Ja, fast jag är mer tacksam än vad ni ska vara. Det är jag som ska vara tacksam. Tänk att få kommentera och se matcher som man ändå skulle ha köpt och åkt dit. Liksom. Mm.
Jag säger detsamma. Att man får jobba med det. Det är fantastiskt. VM-special. Du är special. Handboll-special. Det är väl din favoritsko? Jag har inte sett dig i någonting annat, Claes.
Ja, men vet du hur det gick till alltså? Det var ju så att jag började slida ordentligt. Alltså gå ner i split där. Tänk om man ska gå ner i split nu förresten. Nej, det går ju inte. Men hur som helst så var det ju stopp på de här bra skorna när handbollsspecial kom. Så då tog faktiskt Adidas kontakt med mig och sa att de skulle kunna hjälpa mig lite. Och så satt man på en mockabit där på handbollsspecial. Och så fick jag en jäkla massa handbollsspecial för jag hade sponsring av det. Så, men nu är sista, det är kastat nu, sista paret, det rök nu. Så du kommer aldrig mer få se det, även om det var de skönaste skor jag någonsin haft.
Men de tillverkas ju fortfarande. Jag
har
en kompis som älskar dem.
Det är originaltillverkning, det är som att köpa en kopia nu liksom. Tänk dig de där folk som kom.
Vilket år var det, 82 eller?
Ja, det var någon gång där efter VM 82 där, ja.
Så du har alltså haft handboll...
Ja, ska du veta.
Vad sa du?
Jag fick väldigt många skor.
Ja, men du har alltså, det är bara något år sedan du slängde dina sista par som är 40 år gamla.
Ja, jag gjorde inte som Carlén och ställde dem så där på en pall eller så. För jag kunde inte ha dem längre, det var pinsamt.
Nu hoppas vi att den dagen dröjer, men du får väl ställa upp dem på i kommentatorsbåset när du gör din sista match för Viaplay eller
kanal. Ja, det blir av.
Ja. Ja, härligt. Alla år som har varit, alla år som kommer med dig, Claes. Och nu är det ju först och främst den närmsta månaden. Som sagt, man är ju väldigt tacksam att... Det finns ett handbollsmästerskap varje år som lyser upp i januari, och du och jag, Claes, har förmånen att få vara på plats också. Annars är det ju en rätt så mörk och trist månad det här. Så det ska bli härligt. Vi ska till Oslo, du och jag, Medan Robin är ju nyutnämnd sportchef på Kristianstadsbladet, så att det finns ingen möjlighet att komma iväg.
Ja. Ja, det får bli, vi siktar på hemma-EM nästa år. Då går vi all in.
Men du kan väl bara, det är ju klassiskt så, när man började i det här yrket så var det ju rätt många lokaltidningar sportchefer som var på plats just på mästerskapen av någon anledning, som hade hand om budgeten. Så du kan väl bara skicka dig själv när du vill.
Ja, ja, jag säger inte emot dig Flink, jag kan skicka mig själv nästa år, men det är just detta året var det liksom allting kom lite för tajt på, och ja, vi har ju inte så många Kristianstad killar liksom med anknytning hit. Det finns ju, vi hade ju Tolbring finns ju liksom i spel, och Krins finns i spel, och men de är ju, ja, Krins är skadad och Tolbring är ju inte med, så det är bara lagren, så vi behöver få in lite mer för att det ska liksom vara ekonomiskt försvarbart.
Kan man åka till åka ner till Kroatien och spela väl Island.
De har ju fler
gamla Kristianstad spelar i Islands landslagen. Ja, nej, nu vad heter han? Arnarsson. Nej, vad heter han?
Arnar Freyr.
Ja, mm. Han gick sönder, han är inte med i VM nu.
Han baksida. Nej, inte det.
Och han drog den där i Kristianstad. Mm.
Ja. Ja, och vi ska ju köra det vanliga upplägget, så att det finns en liten struktur här med att gå igenom grupp för grupp, därmed lag för lag, och sedan komma, ja, Claes ska helt enkelt tippa sen hela VM. Ja, ni kan det där, det blir det vanliga stuket på det, och vad jag hört, eller snarare förstått på dig Claes, så har du väl använt dig av ditt enorma nätverk efter alla år i världshandbollen och ja, handbollssporten överhuvudtaget. Och ja, men du har verkligen lagt ner lite tid, kanske inte bara för podden utan snarare kanske för det du har betalt för hos Viaplay, men det har blivit en del samtal.
Mest för att det är så otroligt roligt att kunna ringa och prata med någon man känner och få lite mer än det som bara man kan läsa om, utan snacka om och hur de ser på det, och några som säger ah, det är Asiens bästa högersexa och det här, det tycker jag är väldigt roligt de enda jag inte kan någonting om egentligen i Guinea, men det kan säkert ni mycket om.
Ja, men Robin har lagt rätt mycket tid. Det var ju det han gjorde på 13-helgen istället för att fira loss.
Forska på Guinea. Ja, vi får se.
Vi får se hur vi löser Guinea. Men ja, för det är ju många lag från alla världsdelar. Så det, jag förstår att då får man kanske utnyttja nätverket, Claes. För det är ju som sagt lag och spelare, man inte har så mycket koll på alltid.
Ja, så är det.
Okej, vi kör igång, för det är 32 lag att gå igenom.
Ja.
Låt oss börja med grupp A, där vi hittar, och nu brukar jag ju alltid säga dem i nästan någon sorts ranking och så blir det så här, men jag ska försöka låta bli och säga det här. Vi har ju Tjeckien, Polen, vi har Tyskland, och sen skulle jag gärna vilja att du uttalar det fjärde laget där, Robin.
Jag har sagt rätt hela tiden. Jag vet inte, Per, han i förra podden hånade, men Schweiz.
Aha.
En gång till.
Schweiz.
Men det var tjejljud i början. Schweiz.
Schweiz.
Ja,
ja, okej. Schweiz. Schweiz.
Ja, du säger med S.
Säger jag fel nu?
Ja, jag tycker
Schweiz.
Ja, du är du som klipper på det. Du har ju möjlighet att klippa bort det.
Schweiz.
Vad säger du om lagen där då, Claes?
Ja, alltså Tyskland var ju under EM och väldigt, väldigt bra måste jag säga. Och Gislason fick ju ihop det där. Och det EM:et skulle jag vilja påstå generellt sett var ju det allra bästa jag har varit med om alla kategorier. Det var ju fullsatt när vi hade Jorgen mot Nederländerna eller vad det var för någonting. Det var 14 000 där i Mannheim. Det var enormt stort intresse. Så att Tyskland fick ju lite det där lyftet som de behöver. Och Tyskland kommer vinna den gruppen. Det är jag ganska säker på.
Hur går det sen då? Vad har du de andra lagen? Tjeckien, ja, alltså, Polen, Schweiz?
För mig är ju Polen, det är ju Bilecki, Tatschuk, Ligewski och Schmal, det är ju en kompisar liksom. Så att där är det som, de var ju riktigt, riktigt bra. Och går jag ännu längre tillbaka i tiden på Polen så var det de som startade. Det här spelet som ni har sett nu, ni vet det här kontaktspelet som du har haft intervju med Apelgren och det. Det var ju egentligen rullningsspel som startade med en som hette Serpinski, så låg de och rullade. Och de var ju föregångare. Nu var ju de rätt så vassa i träningsmatcher här. Annars hade jag ju tänkt, men jag tror att de kommer före Tjeckien. Så att jag tror att Polen kommer tvåa i den gruppen. Och att Tjeckien har en kille som heter Kasparik då, som är en är någonstans i Rumänien, och han är ju riktigt riktigt bra också, men ja. Och så tror jag ju att Anders Schmidt får svårt att fixa till det där med Schweiz, det tror jag faktiskt.
De är väl utan Schweiz, utan heter han Sendor, va, i Magdeburg, ja, skadad.
Ja, som gör så mycket mål, så att sen så har de ju partner där i mål, och jag har ju sett dem rätt mycket, så jag tycker ju, nej, men de kommer fyra där. Det är möjligtvis att de kan knipa Tjeckien där. Så sett. Men Tyskland har ju den här Ursin som vi har sett, som ingen trodde någonting om egentligen. Och så har de Wolf, Golla, Knorr. Alltså Knorr, jag kommer ihåg hans farsa Knorr. Där. Han var också knorrig, eller bra. Alltså, så att de har ju bra spelare. Sen spelar ju de ett spel. Det är ju lite Bundesliga-spel, så att det är ju stenhårt och tufft och så. Men de kan vara en liten outsider överhuvudtaget.
Absolut, och det kommer vi tillbaka till också. Den vad ska man säga, mellanrunda gruppen, grupp 1 som A och B och sådär. De ska ju, ja, de stöter inte på så tufft motstånd kanske. Något lag kommer ju därifrån. Från B-gruppen som vi återkommer till. Men, och Tyskland var ju i OS-final också. Alltså de är ju verkligen på gång. Jag tror att de slutade femma i förra VM, va? Alltså de har...
Ja, men alltså de är ju med. Och det är ju, om man tittar på... För ett tag var det på det problemet att de inte hade alla de bästa spelarna spelade i sin egen Bundesliga. Men det är många rätt så tongivande spelare även i de bra lagen som kom från Tyskland. Så att, ja, nej, de är bra. Och de har ju Wolf. Det räcker ju liksom. Får han till en match så kan de ju vinna mot vad som helst. Och, nej, de är tuffa. De är tuffa.
Faktiskt en grupp får man väl nästan säga utan blåbär också. Det där skulle kunna vara en helt okej grupp i EM. Det är ju fyra europeiska nationer. Och jag menar, om Schweiz är det svagaste så är det ju faktiskt hyfsat för att vara en VM-grupp numera.
Ja, går du på grupp G, du vet, är långt där borta mellan Kuba och Kap Verde och så liksom, så det är Island och Slovenien är starka då, men alltså det är ju jätteskillnad, tycker jag. Mm.
Så där är ju i varje fall en kamp om andra platsen, får man ju lov att säga.
Ja, det kommer det vara. Det kommer det vara.
Så har vi grupp B med, vi har ju Danmark, Italien, Algeriet, Tunisien. Ah, inte riktigt lika stark grupp, kanske.
Nej, men det är det ju inte, men det är ju Danmark de kommer, alltså Danmarks lag. Jag läste någonstans, läste ni det? Det var 25 raka matcher utan förlust i VM, så att det ska ju till rätt mycket att någon ska slå dem. Och de har ju världens bästa nu, Gidsel. Jag vet inte, såg ni möjligtvis när Magdeburg mötte Berlin i Bundesliga? Det var den bästa match jag sett. Alltså, Gidsel gjorde 10 på 10 på första 30 minuterna och Gidsel är idag, han är bäst. Det är, nu gjorde han 12 på 12 i en träningsmatch och så tog de av honom. Det är en otrolig spelare. Vi måste ju ändå sätta frågetecken, hur länge håller en spelare med den spelstilen? Jag hoppas att han håller hur länge som helst, men det är nog tufft för honom. Att han dessutom har pytt liksom på andra sidan. Och ni vet ju hur det brukar vara med kanter i Danmark. Så det är klart att det är ett väldigt bra lag. Och så har man tappat Mikkel Hansen. Kanske en av de topp 5 i världen genom alla tider. Och så Niklas Landin. Men man fick val till världens bästa spelare i alla kategorier. Fick man ju Emil där, liksom Nilsson i mål. Så att John Möller, så att... Nej, de har ett ruskigt bra lag alltså.
Ja, visst, det nämns ju en del då med Landin och Hansen, men som sagt, det var ju inte de som heller kanske tog Danmark till OS-guldet senast, så att det är ju inte så att de har tappat. Sen pratas det ju en del om att vad de gör utanför plan och den erfarenheten och så. Jag lyssnade lite på Mediano Handboll. De har ju haft flera avsnitt nu inför VM och de pratade så. Och då, jag menar, det var ju inte de enda rutinerade i den truppen. De nämner liksom inte Lauge som har varit med i varje fall sedan, ja. Ja, lika länge som han. Så VM 2011 var ju Lauge med till exempel.
Ja,
ja. Mensa och jag menar Pytlik och Gitzel, jag bara dem är väl uppe i en fem mästerskap nu eller någonting. Så att, och Landin, Magnus Landin på kanten och så vidare. Det är Möllgård.
Men man måste ändå förstå, jag var ju ändå med Danmark 6 år där med det landslaget. Och, alltså viktigheten som var liksom utanför plan och storheten som de hade. Alltså de, båda två var ju enormt stora om man ser som spelare. Och, jag kommer ihåg en incident, jag vet inte om man ska berätta om sådana då, men jag var ju lite, sådär, jag var ju målvaktstränare, det är rätt långt ner där på skalan. Men vi hade spelat en match mot Montenegro borta ut till Skjern och så gick jag in och så satt jag mig på en plats där i bussen då. Så knackade jag tror att det var någon av dem, jag tror att det var det Lindberg någonstans. Du kan inte sitta där egentligen, men du får nog sitta där bara. Det är egentligen Mickels plats liksom. Och jag fick sitta kvar där. Då sa han, det bara du liksom fick sitta. Alltså statsen var så hög som hade till och med plats överallt. Och, men också det som jag kommer ihåg från tiden när Mickel spelade AG Köpenhamn. Han stannade varje match alltså, tills att autograferna var färdiga. Och Niklas Landin, det är ju en personlig kompis. Så det är en väldigt fin kille. En jätteblyg och kille liksom, när jag träffade honom när han var ung. Tills att utvecklas till det som är nu. Han sitter framför en hel 300-400 och kör en sån här på scenen med intervju tillsammans. Så, nej, jag tycker väldigt mycket om båda två. De är väldigt olika, men de är karismatiska på sitt sätt.
Ja, ja, det är ju fantastiska profiler som ja, vi...
Jag vet, det kanske inte vi ska prata om, men det är ändå någonting som lyfte... Alltså, damerna var på 90-talet fantastiska, Manja Andersson och Camilla Andersson och de här, men de här slår i alla världsrekord hur populära de var. Alltså, det, jag tror jag inte riktigt man fattar det. Eller. Ja, ni vet ju, ni som håller på med stora grejer som är fotboll... Eller, men de var lika stora som de i fotbollen, som vi brukar vara vana med.
Det här Danmark nu som har 3 raka VM och vann i OS senast och så. Okej, som en liten ny generationsskift är det ju inte, men att Hansen och Landin försvinner. Är de uppe nu och liksom utmanar Bengan Boys och det här franska landslaget som när de var som bäst för 10-15 år sedan? Klas, är de där uppe nu alltså i bästa landslag genom tiden? Du har gjort någon sån lista och de har ju legat lite bakom tidigare.
Ja, har de gjort. Alltså vi får inte glömma vad de här Bengan Boys gjorde och framförallt även Frankrike också, men det som är att de har ju unga spelare nu som relativt unga. Det var därför jag sa, håller de här så kommer de vara med. Och klart att man byter ut några, men alltså, de vinner ju mycket på ungdomsnivå också. Så att, nej, det är tufft för några andra att utmana Danmark. Ja, de kommer vara med och ta medaljer långt in på 30-talet.
Och så har de en fantastisk tränare också. Alltså, ja, matchcoach.
Ja, det är cool. Vill du ha en historia om det?
Ja, tack.
Nej, jag vet inte, men jag hade en målvaktskurs nere i Lund och så hade jag då väldigt bra målvakter var där och så var det bland annat Schmal och kom in där liksom och så hade jag tagit in bra spelare som skulle snacka om de olika positionerna och så kom ju Nikolaj Jakobsen in då. Jag visste ju naturligtvis vem det var, för jag hade ju tagit in honom och så var det lite sådär, du vet, killar runt och vem är det där då liksom, och så gick han in och så körde han skott från kanten och herregud så bra han var redan. Och då var han ju ändå lite gammal alltså. Ja, vilken härlig spelare det var. Jag kommer ihåg honom som spelare. Och sen att han har blivit sån härlig ledare, ja, det är väldigt, väldigt roligt.
Det är ju på tal om Landin och Hansen också, Karabatic har lagt av. Det är ju lite, går ju det där långsamt med generationsskifte. Gitzel är ju som du säger världens bästa nu, varit med ett tag ändå. Så att, men det kommer ju lite, vilket vi säkert också kommer tillbaka med Sikosa, bröderna och så vidare. Att ja. Lite ny tideräkning, liksom det här efter Hansen, Landin, Karabatic. Duvniak gör väl sitt sista mästerskap förmodligen här. De här 80-talisterna, de är ju nästan borta nu. Och att, lite ny tideräkning tror jag vi kan starta här nu rent liksom, ska vi säga, handbolls... i stort.
Men varje gång som man ser de här spelarna som är nya, så är de ju faktiskt lite vassare än förra generationen om man ser rent handbollsmässigt. Det är inte så att de jag spelar med som var bäst i världen på den tiden, att de var mycket sämre idrottsmän och så, men alltså de nya spelarna, vi har aldrig sett någon som Gitzel. Det har vi aldrig gjort. Vi hade ju Dika Män till den här kategorin också, men alltså varje sån här är ju oerhört bra alltså. Och det kommer komma nya sådana härliga spelare. Jag gjorde något klipp av en Sikosa som du pratar om, 19 år, och herregud alltså. Och det är inte, han sätter inte direkt rekord i frivändning eller styrkelyft, men satan vad fort det går när han rör sig.
Mm. Men om man inte som Gitzel där, det man tänker på, det är det som liksom målvakt eller gammal målvaktstränare och så. Han, det är inte bara det att han är bra, han sätter ju alla sina lägen, han gör ju mål på alla skott i stort sett. Alltså det är procenten han har.
Nu kommer in på något, Robin, som jag är oerhört fascinerad över. När man gör en grej där man ska prata om framtiden i handboll, och det är massor, det är en jättefin grej som han har gjort med Svenska Handbollförbundet. Och det är, Axel där är ju skitbra kille liksom med fysträning och allting. Och man tar upp allting man ska göra och gör det här. Men det är väldigt, väldigt lite om hur man skjuter. Och Robin, det borde väl ändå vara det viktigaste att man kan skjuta i handboll. Borde inte vara det?
Jo.
Jo. Men det är, vi kommer, nu blir jag så här lite löjlig då, men alltså vi tävlar faktiskt inte i styrkelyft alltså. Utan vi tävlar i handboll. Och då handlar det om att om vi inte förstår att skottet är ju det som är viktigast. Och det är svårt. Det är ingen som tar det nu. Man kan rätt mycket, men bara för att ge ett litet exempel. Om jag pratar om det eller lägger ut någonting om det. Alltså, jag har haft 3,5 miljon visningar ibland på när jag visar lite om jag kan jobba med skott. Eller något sånt. Men visar jag en jävla snatch så får jag ju fan ingen som tittar.
Nej. Men jag har ju hört att du, även om det är första gången du är med på de här inför ett mästerskap, så har du varit med i podden några gånger, Claes, och jag har ju hört det och pratat med dig ibland att du har ju liksom, de senaste åren har du slagits lite för det här med skottet, att man snackar inte om det längre, man tränar kanske inte riktigt på samma sätt, och det är så mycket annat, det är fys, det är taktik, det är spelsystem, det är snabbhet och så vidare, men det, att vi har glömt skottet lite grann.
Ja, men om vi tar fotboll till exempel, jag vet inte, ni gillar väl fotboll också, alltså tänk bara Henri som spelar Arsenal, så knorrar han in den i bortre hörnet. Nu ser vi han, den här unge killen i Barcelona som var så bra i Spanien. Han gör också samma sak, han knorrar in den. Men kommer man till läget, och jag ser så mycket matcher där man gör sin rundgång och gör en växel och så lägger man på den här och så kommer man till läget. Och så har man inte det som avgör om man kan sätta dit det. Alltså det är precis det Robin tog upp. Fasen, Gidsen, han missar ju knappt ett skott. Det räcker inte bara med att han tar sig förbi, utan det skottet har alltid varit att för tusan, det började redan när jag tittade första gången på och så tänkte jag, hur Fabian kan ha målvakt vara så dum som ställer sig i vägen från där? När de sköt både tjecker och rumöner och gruja, och de sköt ju stenhårt alltså. Sen kan man ju hitta spelsystem, men det hjälper ju inte om man inte kan göra mål.
Men är det inte dåligt då, du som är målvakt? Är det inte dåligt om målvakten
har... Det är asbra att de inte kan skjuta för målvakten kommer ta mer.
Jo, men jag menar Gitzel. Varför kan inte målvakten rädda hans avslut i större utsträckning?
Därför att han har ju nu liksom börjat skjuta på det sättet att han tar kontakt. Och så när han inte tar kontakt så ligger han sig... Man kan inte göra det som vi ofta hör många kommentatorer nu, som jag också har varit. Ja, de ska ta det hörnet och sticka där. Men det går ju inte längre. Därför att man kan inte täcka. Man kan inte täcka dem. Och när Dika Mem skjuter han ju över täcket och så kan han trycka ner den. Och just de här sakerna som är att man utvecklar den delen har gjort det som är spaningen liksom på att vad tusan det var ju... Jag kommer ihåg någon säsong jag hade 50% i elitserien, alltså rakt igenom. Idag är det 30%, alltså, ja, han är bra, 32%. Han har inte fått stått en match den som har haft 32% ett tag. Men nu har det blivit så att det beror ju på att vi inte har anpassat oss efter det hela. Så nu, det som jag har nu pratat när jag har varit på EOF eller IOF har ju varit om vi måste då som målvakter anpassa oss efter den typ av skott som de har börjat skjuta. Och nästa utveckling blir väl att vi får riktiga skyttar tillbaks igen och det kommer nya, då kommer ny teknik. Men just nu är målvakterna efter.
Men man, som sagt, Gidsel skjuter med kontakt. Det är också väldigt mycket att han kommer igenom. Mycket av de här målen han gör, 10-12 mål, är ju rätt mycket alltså kontriksmål också. Om man spelar etta i försvaret och så kan han sticka och så. Men man får ju ge honom också att, och det ska ju alltid vara mål, men att han har en jäkla disciplin. Jag brukar, när jag var pojklagstränare, så när de bommade de där, de gjorde jättefint, tog sig igenom och så bommade de. Då brukade min käpphäst i mitt huvud vara lite sådär, de tror att det är klart liksom. Man har gjort det där bra och så kommer man fri och så kan man bara sätta dit dem och så tappar man lite fokus. Ja. Vet inte om det är så, men det är ju tydligt med Gidsel att han är ju fokuserad tills bollen ligger i mål. Ja. Lite amatörpsykolog och här nu.
Vi glömmer ju inte heller hur det var med Gisli Kristiansson där när han vann Champions League med Magdeburg. Han gjorde 10-10 med Axel Nylén. Alltså, ja. Han gjorde ju det. Han simulerade på lördagen och så gick han och gjorde 10. Han fullföljer som kommit till ett annan typ av skott. Det gör det. Om man inte tränar på den typen av skott så kommer man inte ta dem. Och det gäller ju lite försvarsspelet också. Hur ska man göra? Man kommer hitta nya sätt att göra det. De skickliga coacherna kommer hitta så att man ändå kan använda sig av system för att bli ännu bättre. Just nu leder skyttarna.
Med hjälp också av 4 steg och 5 steg ibland. Det är ju också frågan om domarna eller IOF kommer att ändra lite där, att det kommer att bli noggranna. Det kan ju också göra det lite svårare för sådana spelare som Gidsel och Kristiansson.
Ja, det tror jag. Eller att man använder nya sätt att försvara sig mot det och man kan jobba på annat sätt. Det brukar gå den utvecklingen, det går ju cykler.
Den berömda pendeln du brukar prata om också, Claes.
Ja, det var en bra grupp det där.
Ska vi ta någonting om de lagen som väl hamnar bakom?
Ja, det gör de. Jättekul med Helmersson där som gör mål i Italien. Han var ju nere i Ystad och lira som unge. Och sen har de en ganska vass målverk. Men de har ju faktiskt gjort lite fina resultat i Italien. Serben och slag och lite sådär. Så det är lite kul om ett latinland till där kan vara med. Men de får väl lite, jag tror de går vidare ändå. Jag tror de på en liten sensation där. Algeriet är ju för mig liksom, när de börjar starta konstigt försvarsspel. De spelar ju 3-3. De sprang ju upp på mitt plan. Det hade ju ingen sett förut. Och
80-talet.
Ja, det var ju helt nytt. De var revolutionerande där. Men både Algeriet och Tunisien var ju 2005 där de hade ett helt gäng fantastiska spelare. Men det har ju avtagit. Många av dem är okej, men inte tillräckligt bra. Att någon av Algeriet och Tunisien tror jag ryker i den gruppen. Och det vore jäkligt roligt om Italien gick vidare.
Ja, det var kul med Italien som en lite ny europeisk handbollsnation. Det är ju ändå ett bollland och så vidare. Så att, ja. Men du måste ju tippa där. Tunisien eller Algeriet, vilka?
Jag inte klarar det. Jag tror att vi får. Det är ju lite kontrovers. Jag tror Italien och Algeriet tar sig vidare.
Ja, Tunisien ut. Vi går vidare till grupp C. Där hittar vi ju lag som Österrike, Qatar, Kuwait och Frankrike.
Ja, där är ju, hade Frankrike haft Danmarks målvakter så kunde vi lika gärna skita i turneringen. För att tro
att
de målade. Ja, men jag tycker inte de är tillräckligt bra. De har ju startat program, och det är inte bara jag som tycker det, utan de har ju startat program för att göra det som vi i Sverige en gång har gjort, det som man har gjort med Danmark som jag var med och startade en gång i tiden. Och nu startar man. Man hade 5 målvakter med i uppkörningen här, tror jag, till del. Och man har insett att här vill man få fram det. Det konstiga med det är att Frankrike har ju fått fram på damsidan väldigt, väldigt bra målvakter. Men efter Omayer, och han var ju bäst. Och bäst är inte procenten, Robin, utan bäst är att man räddar en kvart kvar liksom, och när man tar och rätta. Och nu jobbar man med att få fram det. Får man en målvakt som fungerar där, så kan ju de absolut vara med och knäppa Danmark, vilket jag tror är favoriter.
Och Pondé och Dikamem blev spelklara till VM, och han till och med spelar lite i en
läkare där faktiskt, i det fallet. Guti är en kompis till mig i Barcelona. Han är läkare där sedan jag höll på det på min tid, och han hade opererat hans högra axel för en åkt ur led, och den verkade vara bra, så att jag visste inte om han skulle spela, men han skulle tydligen spela i alla fall. Och han är okej.
Och så har vi ju med Brier då, va? Han är väl kvar i Nantes. som ska bli kul att se honom i en lite större roll.
Ja, mitt nere, min också är skönt. Ja. Ja. Nej, men de har ju bra lag. Alltså det är inget tvivel om. Jag tycker inte att det har något. Det är lite dock ett gammaldags spel. Man spelar med Remeli och så spelar man med Dika Mem och så kan man, ja, Prandi om han är frisk då. Det är ju back to den här pendeln du pratar om. De skjuter ju. Det är inte så att de ser ut som Gidsel och Gisli och alla de här som spelar på kontakt och in, utan här är det gamla hedliga växlar och upp och skjuta. Ja, det är två olika spelsätt. Ja, och så är de ju bäst bakåt om de vill.
Har du hört det här också om att de tränade ner sig inför OS? Att de körde för hårt?
Alltså det är ju alltid en balansgång när man jobbar med lag. Hur man ska göra på det där. Men de gick in i en sån här riktigt hård period. Det är väldigt, inom fysen då pratar man väldigt mycket om det här periodiseringen och så. Men att periodisera ett lag, att trycka ner dem, det är svårt. Det är svårt alltså. Där måste de ha missat. För de var inte som bäst i OS, det var de inte.
Nej, och att de heller inte släppt. Nej, helt enkelt släppt upp det tillräckligt tidigt, utan jag vet inte om de tänkte att vi släpper upp det lagom till nu gick de ju till kvartsfinal, men de hade ju rätt så fick ju slita för det lite. Sen hade de ju lite missflyt med Dika Mem där, alltså de var ju på väg att slå ut Tyskland ju när han slarvade bort.
Ja, det blev aldrig någon snack om den Dika Mem gjorde egentligen, men det var ju för det var han alltså.
Ja. Men nej, jag vet inte heller, för att det var som att de var nedtränade fortfarande när OS började. De kom liksom aldrig in i det. De fick ju aldrig något flyt. Men det, de flyr mot Danmark och hade...
Alltså, de är inte ensamma och missar formtoppar. Det kan ju komma när som helst ibland. Man brukar ju säga att man ska ha koll på det. Men nu ska man... Jag är mattelärare. Det är helt underbart. Ta 24 stycken och få en kurva som där allihopa slår upp och är bra. Det är svårt. Man reagerar på det här. Och så är OS speciellt alltså.
Jo, och så hemmaplan och det var Karabachis sista och det var ju det här OS-guldet de skulle ta lite så. De kanske ville för mycket på något vis också.
Ja, men Frankrike är ju ett enormt plan. Men de måste. Och det kanske är lite så att jag har part i målet, men om de inte har en fungerande målvakt så vinner inte de det här mästerskapet. Det måste de ha.
Vad tror du bakom Frankrike? Du tippar väl om etta, tänker jag.
Ja, det gör. Jag gillade ju Österrike där i EM. Jag vet inte om ni så matcherna började om. De hade ju ett helt underbart. Målvakten var grym. Hutacek hette en kille som spelade mitt ner som man knappt kände igen. Men sen hade de ju rätt så bra. De har ju Annie Kiel liksom. Och de har ju ett bra lag. Men nu gjorde de träningsmatcher så tror man att det var ju helt... Det var inte riktigt...
Men Billick är borta va? Kiels vänsterny.
Ja, det är därför som de inte presterade på, ja, det var helt rätt.
Så han missar VM också. Så att det är ju en rejält
när man då pratar man då om Kuwait kontra Qatar, så är Qatar bättre. Det säger alla de där i Asien. Det skulle till mycket om Kuwait tar. Så de kommer 4, Kuwait. Qatar 3. Jag tror att Österrike 2.
Ja. Då går vi vidare och så har vi grupp D som spelar i Kroatien. De också, precis som grupp C, medan A och B avgörs i Danmark. Okay. I Herning i boxen. Men grupp D, där har vi ju Guinea, Nordmakedonien, Holland och Ungern.
Ja, alltså utav alla gånger jag har varit med på det så det är det här jag vet minst om Guinea. De var femma i Afrika. Men alltså jag litar helt på Robin där. Alltså på Guinea. Alltså jag försöker verkligen. Jag tittar på matcher och kollar och pratar. Men alltså, de kommer i alla fall 4. Det kan jag garantera.
Det lilla jag...
Jag har snackat med rätt många kontakter med där. Och de flesta säger också att de blir 4 i den här gruppen. De jag har pratat med i Afrika.
Det jag har fått med mig, eller det var Mediana Handboll det också, att... för de hade faktiskt med en fransk journalist, expert som jag känner till, som jag brukar snacka en del med på mästerskapen och träffa på honom. Han berättade i varje fall att till skillnad från en del av de här andra afrikanska länderna som tidigare är franska kolonier, så har inte Guinea, vad heter det, naturaliserat fransmän, alltså som egentligen alltså som i Senegal och så, de bor i Frankrike, de har egentligen ingenting mer med Senegal att göra än att någon av deras föräldrar kommer därifrån, och så har de väl då, får de senegalesiskt pass och så kan de spela VM. Medan Guinea har tydligen satsat liksom på sina egna, sen är det då några som spelar i Frankrike som proffs, men de är tydligen från Guinea. Det är vad jag har.
Vad heter Guineas huvudstad och sådär, kan du det?
Nej,
inte jag. Kan du det? Robin, du är ju expert där.
Jag skakar på huvudet.
Nej, jag blev lite så. Det hade man inte klarat på spåret.
Nej.
Vad har vi mer där då?
Väldigt intressant match där mellan Ungern och Nederländerna, tycker jag. Och då tänker jag att det är egentligen två olika sätt att se på handbollen. Där vi har enormt snabbt spel som vi kan få se från Nederländerna mot ett tungt. Och jag, egentligen förstår jag inte det, därför att nu har de valt tungt spel i Ungern hela tiden. Ganska stora, kraftiga. De ser likadana ut som när jag lirar mot Ungern. De heter Gjurka och Peter Kovacs, och de ser likadana ut. Men man möter ett Nederländerna där Steins driver det. De har en härlig fart. Bayern ser också en sån här skön spelare. Och så har de ju Staffan då som tränare. Så att, de är rätt så bra, tycker jag. Jag tyckte de så bra ut i EM. Men här blir en tungviktsmatch. Det var svårt för mig. Hjärtat skulle vilja då, att eftersom jag gillar Staffan då, skulle vilja att de tar det. Men jag tror ändå Ungern tar den på sitt gammeldags spel, och att Nederländerna tar den där andra platsen. Men där kan det hända något. Det är egentligen två sätt att se på handboll som möts. Och sen har vi då att Nordmakedonien, det är Lazarov som har dem. Han får göra ett mirakel. Det var ett tag de var rätt så bra, Nordmakedonien, men de har inte de spelarna riktigt nu. Det föll väl lite med att både Vardar och de klubbarna där inte riktigt heller är bra, men ja, Lazarov, han har ju mest rutin av alla när det gäller i alla fall Champions League och det, så han kan väl kanske fixa till det då, men de är inte tillräckligt bra för att rubba de andra två. Att Guinea skulle ta sig vidare, det kan inte hända.
Nej, det kan det inte. Nordmakedonien har väl också, tror jag, bara inhemska spelare. Ja. Spelar bara i inhemska ligan.
Jag glömde aldrig, och det måste vi ändå ta med, det var nästan 100 000 och hyllade Vardar där på det där torget. Alltså det var ett enormt intresse för handbollen där. Och det är lite tråkigt att inte att de är med, men de kommer inte vara med.
Nej, vi får flytta oss till då till Norge, Oslo och grupp E, eller Bærum går ju det här i. Jag ser att handbollslandslaget skriver att matcherna ska gå i Bærum. Jag brukar ju säga i Oslo när folk frågar vad jag ska på VM, men det ligger väl lite utanför där. Har du någon koll på det?
Bærum?
Ja.
Ja, jag hade någon gång, men det var där ibland när man reste med USA, så reste man ofta. De har några hallar där som man kan träffa på och spela. Ligga en bit utanför. Det är trevligt. Det är fint.
Och den roligaste gruppen, tycker jag, detta är grupp E.
Jag håller verkligen med om, alltså, därför att här är det Norge som ska prestera nu på hemmaplan. Jag brukar ju säga det att hemmaplan betyder så otroligt mycket. Ni såg ju det med Ungern, om ni såg damlandslaget, vilket otroligt tryck det blir. Och nu ska Norge, de har ett bra lag, så att det ska bli väldigt roligt. De har ju en första uppställning som är röd med, och om Sagosen får till det, så har de en liten härlig spelmotor där, plus att de har 4 eller 5-9 meter som är bra. Bra målvakt i Bergerud. Kanten är bra, även om de tappar en av vänsterkanterna, så har de tillräckligt, och högerkanten är tillräckligt bra. Det är ju bekant inför dig där ute på högerkanten, Robin. Ja, han har varit bra länge.
Björnsen är still going strong.
Ja. Lite kut, med sin säregna löpstil också.
Ja, det har jag.
Ja, det är lite kutryggigt, lite sådär. Ja.
Jag tror att de har en riktig chans i det här mästerskapet att göra något stort. De har ju varit, när man har sett det, på lite på gränsen. Ni kommer ihåg 2017, va? När de överraskade alla lite. Det var väl i Frankrike det VM:et, och de var framme rätt långt om man inte trodde det.
Ja, de gick väl till final, va? Och det gjorde de 2019 också. De var väl i två raka VM-finaler.
Inte, jag vet i alla fall att jag tyckte om när de spelade då. Och nu har de med, alltså de har ju, ja, de har en målvakt i Berger, men nere i Portugal har de en kille som har gjort succé, Christensen heter han.
Ja, men han har varit bra nu, såg jag också, ja. I uppkörningen här. Ja, det står i Sporting väl? Ja. Har gjort succé där. Högst räddningsprocent i Champions League, tror jag.
Ja, Magnus berättade, han sa att ja, den kände de inte riktigt till när han kom ner, men han är riktigt hög status nere i Portugal.
Så Jonas Wille sa när han tog ut truppen att han aldrig, det har aldrig varit så svårt att ta ut truppen. En så bra trupp har inte Norge haft under hans tid. Som i och för sig inte jättelänge såklart. Det var ju Berge.
Nej, men de har ju väldigt bra när det gäller ledarskapet där. De har ju en av de mest sociala. Borde du veta, Robin, trevlig kille Jonas Wille som man skulle kunna sitta bredvid var som helst och prata med och sa det med.
Nej, det håller jag verkligen med.
Ja, det är en sån som aldrig glömmer att skicka en liten julhälsning eller sådär.
Ja, precis. Ja.
Sen dessutom har han ju också varit fystränare i ett fotbollslag, så att han har ju ännu mer plus där för mig då. Jag har träffat honom flera gånger, har varit besökt några gånger och pratat. Och så har de den där superkloka Bokvist då som är analytiker och som är då. De har nog ett ganska fint team på det sättet. Så... de är en liten outsider här. Hemmaplan och flyt, så att det ska bli kul att se vad de kan göra.
12 000 ska den ta, Unity Arena. Den byggs väl upp, om jag förstått. Det är ju som med läktar. Den byggs om så invändigt, tror jag. Jag vet inte riktigt vad det är annars. Men på något vis så är det väl lite provisoriskt byggt. Eller ombyggt, tror jag.
Ja, det är Portugal då som man måste ändå tycka att det är. Om man tittar på det så här. Vi har... Där nere på Iberiska halvön så har vi ju Barça som är riktigt bra klubblag. Och sen har ju faktiskt, om man tittar, det är nästan tre lag som skulle kunna vara väldigt högt upp i spanska ligan där. Det är Porto, det är Sporting och det är Benfica. Och alla de är helt beroende naturligtvis av fotbollsklubbarna. Men jag kommer ihåg när Benfica spelade, det var en Europacup-final där. Alltså då var ju hela trojkan från Benficas fotboll där och tyckte att det här var stort. Och jag har varit på anläggningen där i Benfica. Och när man kommer in där så är det ju fotbollsanläggningen är enormt stor. Men det är väldigt fina faciliteter för handboll också. Och så ser det ut. Magnus Andersson har ju jättebra. Och det är tre lag som satsar på det. Alltså Sporting, de är riktigt bra. Alltså om man tittar på det, tycker jag. Och då har ju de här Costa. Och ni vet ju själva att det är underbara spelare. Alltså så att... De har ju det som fattas, Cap de Ville, och den som står i mål inte heller tillräckligt bra för att ta dem långt, tror jag.
Men Portugal 2 är den gruppen?
Ja, det tror jag faktiskt. Brasilien är inte lika bra, men de kommer ju vara mycket bättre än vad Robert Hedins eller USA är.
Mm. Så där har vi det ganska klart också. Men jag håller med dig, Robin. Det är ändå lite kul... Det är ändå tre lag som...
Det blir jämnt.
Ja.
Och så lite derby känns det som ändå, Portugal och Brasilien. Det är roliga länder så alltid.
Ja visst.
Med fotboll och handboll.
En fin anekdot där. Jag hade ett möte med deras president och de var lite intresserade att man skulle kunna bli tränare där för deras landslag. Då skulle han säga, vi åker från norr och så åker vi igenom liksom där och... Hur lång tid tar det, frågar jag. Om vi åker bil tar det 3 dagar att åka igenom Brasilien. Det ger en liten hint om att det är liksom inget litet land vi pratar om. Och de kan ju inte ha sina serier liksom. Därför att det är ju helt omöjligt att resa. Det är som att resa, köra allsvenska eller elitserien i Europa. Alltså det är ju stort.
Mm. Vet också, jag pratade med... Och nu tappar jag namnet. Vad heter han? Barcelonas försvarsgeneral, brasilianaren.
Angaro eller den andra? Thiago.
Thiago, ja. Jag träffade honom när jag var nere i Barcelona där inför VM 2023. Ja. Och träffade svenskarna och lite andra. Då pratar han ju ganska mycket just om de är ju så, alltså landslaget och förbundet är beroende av, så är det ju mycket i de länderna, av OS, alltså olympiska kommittén och pengarna. Och det var det ju, fanns det ju mycket pengar till hemma i OS 2016 och nu finns det inte mycket.
Nej.
Och det påverkar även liksom klubblagsverksamheten och så, att du kan liksom inte vara kvar i att spela i den brasilianska ligan är så dålig, sa han, så att vi, det, spelarna måste komma till Europa och så, att han var rätt så pessimistisk om framtiden, så att det var ganska tufft.
Ja, damerna har ju också haft samma utveckling lite, att de inte riktigt är där. Men jag såg Di Paola hoppa upp på en, har du sett det klippet där Di Paola, damspelaren, hoppar upp på en och boxar där, jag måste få se. Det finns ju lite fina atleter att ta av i Brasilien, kan jag säga.
Vi får inte glömma skottet, Claes.
Nej, skottet är rätt viktigt om de hoppar över allt. De kan skjuta mot också.
Vi går vidare till grupp F. Ja, och då är vi framme vid Sverige. Och vi har ju då Spanien, Japan och Chile också i gruppen. Vi kastar oss över Sverige. Vad säger du, Claes? Vad talar för och emot Sverige, och vad vill du säga om det här svenska laget?
Ja, det är ju så att Sverige har ju de sista åren verkligen gjort det här lyftet, om man säger att man har varit ganska bra. Resultaten är ju, oavsett vad man tycker om det, hur det var, så har de ändå gjort bästa resultaten sedan Bengan under den här epoken. Och nu är det en ny epok som ska in. Men man har bra spelare. Och man tappar, det är jättetråkigt. Jag var nere och gjorde en intervju nu med Bergendal. Jag tror att han hade kunnat bli den bredvid Karlsbogård där som hade lyft. För det försvaret man behöver måste ju vara riktigt bra. För ni såg ju själva i Kristianstad, Robin. Omställningen var ju enormt bra på att sticka på kontring och det. Men det andra kanske inte var riktigt så där supervast. Och sen fick man ju problem där på 300 med Arnason och de här killarna, att man inte riktigt hade försvaret okej. Men vi får se, det såg väl bättre ut i andra matchen, tycker jag. Där. Men sakna av Bergendal är stor, tycker jag. Det måste jag säga.
Och, och det blir ju inte mindre heller av att Dai försvinner. Jag tyckte ju att det funkade rätt bra i början i matchen i Kristianstad, det första genrepet, när Dai och Karlsbogård spelade försvar. Och sen så försvann han. Ja, det var väl lite som de sa, nu ska vi inte fastna i den matchen kanske, men att de hade ju lite svårt, målvakterna hade inte så bra utdelning på 9-meterskotten i första halvlek på de isländska, och då valde de att gå ut lite och då blev det lite mer lucka och så det var väl någon sorts avvägning där. Men
det är svårt att ta bort det centrala försvaret som inte är samspelt, det brukar vara tufft, men man har ju bra spelare på alla, första sjuan eller sexan där är ju ruskigt bra, tycker jag. Erik Johanssons framfart i Kiel är ju en fin utveckling, Guif, Elverum, ner till Kiel och gör det riktigt, riktigt bra. Att man då har Karlsbogård och honom där, det hade vilken tränare som helst väl haft. En väldigt laddad och vill visa att han är bra, Gottfridsson. Det som man tappar med, och det som är tråkigt är ofta när man har ett landslag, är att man kan ha fått samspeltheten i klubblaget. Klar och Lagergren samspel i Magdeburg, det är en jätteförlust, för där sitter de här sakerna som de gör varje dag. Så att det skulle jag vilja säga är lite tråkigt. Tycker att det är bra på höger sex. Det är roligt att Ekberg är med, men alltså Karlsson där, det är ju en personlig favorit. Så att han kan göra det hur bra som helst. Och på vänster är det är ju sanslöst bra, tycker jag. Det. Så att man har ett bra lag, men man är... Jag tycker att 1-2 är ju egentligen Frankrike och Danmark. Sen är det väldigt jämnt från 3-10 nästan. Där det finns möjligheter. Alltså. För alla de går in och tänker, jag har chans, tänker de. Eller vi har chans, det kommer de att tänka. Och Sverige har chans, men både du och jag har väl tittat in på den här lite lottningar. Det får man väl lite dra direkt. Alltså. Men blir man två i den här nästa main run, eller vad kallar ni det här, ni som kan det här? Vad de heter, de här olika...
Du ska säga huvudrunda för att du jobbar på Viaplay. Men lite så här som en tyst protest, så fortsätter jag ju med mellanrunda och så retar jag Ralf Lundberg och de här pamparna. Vad säger du, Robin?
Nej, jag skulle precis säga det du sa. Att vi säger mellanrunda, men det heter huvudrunda.
Ja, vi kallar det mellanrunda, så kör vi. Så det finns en chans att Sverige småningom, vi kanske ska gå lite före det, men att man kommer tvåa där och då rycker man ju, då åker man mot Danmark 25 matcher i rad utan och då kan man hamna i mycket tuffare situationer än vad man borde när man ligger i det här läget, för Tyskland mot Sverige, vilket jag skulle vilja tro den andra där, den är 50-50, men det är ju ändå 60-40, kanske 70-30 mot Danmark, så att det, Det blir så.
De ska ta sig till kvartsfinal också. Vi kan återkomma till det.
Ja, men jag satt och tänkte på
ja.
Sådana där grejer liksom, så att det är lite knäppt, men så är det.
Jag tror ju att, om jag ska säga någonting om Sverige, du kan också se Robin komma med några inspel, men mycket kommer ju faktiskt att kretsa kring Gottfridsson, vilket han gillar ju att ha den här stora rollen igen nu, men frågan är ju om han fortfarande, om han har liksom dagsformen, om han fortfarande har den där kapaciteten. Han är ju inte lika bra som han var 2022, såklart, och det tror jag de flesta tänker att det kanske inte kommer tillbaka till ändå, men han är ju den bästa mittnian att klara borta. Därför att, jag menar, Sverige har ju levt ganska mycket på att de har haft två av världens bästa här under en övergångsperiod. Först hade vi Gottfridsson, sen kom ju Klar, och sen pratade vi om tronskifte hit och dit, men vi hade ju två av världens absolut bästa mittnior som passade då, och sen passade ju de här ytternejorna, Lagergren, Sandell, Karlsbogård framförallt, jäkligt bra. Därför att de band ju upp så mycket, det mittniorna. Och sen var det här liksom som passade bra i det spelet och det här breda spelet, enkla spelet som Solberg stod för. Därför känns det ju först bort med Klar och sen då Gottfridssons höst. Även om han gillar att liksom vara nummer ett igen, så man kan ju inte bara gå på att man tycker det är kul och en känsla. Det gäller ju att han svarar upp mot det också. Där är jag lite orolig, för att det är ju jäkligt bra spelare, Karlsbogård och Sandell och Lagergren, men det är ju inga sådana här, det är inte Dicka Mem eller de här som på, lite grann på egen hand gör det, känner jag. Erik Johansson kan ju ha sådana matcher, verkligen. Men de andra är ju så beroende, de är ju riktigt bra när hela det här spelet flyter också. Sen så tycker jag också att, och där ska vi väl då tro Apelgren, med all rätt att hyllas för sitt taktiska öga, och det är väl dags då och så att säga visa det då, att jag tror det blir viktigt att hitta de här lite, när man inte med de skadorna, så är inte laget och Sverige lika bra som han var för ett år sedan, för två år sedan tror jag, men då hoppas man väl att det här lite taktiska finessen kanske ska kunna göra en skillnad, tänker jag, så att det var väl lite mer.
OS, Johan, så är det ändå så att där spelar man utan Erik Johansson, och Karlsbogård är oerhört bra bakåt och bra överhuvudtaget, en fantastisk spelare. Men när man inte hade Erik Johansson där på där framme, så var det en begränsning. Nu tappar man ju i och för sig, som du säger, spelare så, men han tillför ju, så att det är bättre på vänster nio än vad det är. Så får vi se. Varför skulle det inte kunna hända någonting med den här härliga Aspenbäck liksom? De kommer farande där och kan göra sina grejer då. Men man vet aldrig med genombrott. Men Lagergren har ju haft flyt, för att Omar Magnusson spelar ju hur mycket som helst. Och nu fick han ju ruskigt mycket speltid när han gick sönder och fått det här. Men då kommer då ändå ganska fräsch in till det. Han kommer ju vara nyckel.
Och såg bra ut i matchen i Kristianstad. Och sen så var det ju Sandell som fick matchen i Malmö där. Så att jag tror Aspenbäck, han fick ju inte en enda minut på de här 120 minuterna. Jag tror han blev lite offer för att de var så jäkla sugna på att vinna en match. De kände att de behövde vinna efter två förlusterna i november och sen då bara kryss. För annars tycker jag att han faktiskt borde ha fått några minuter. Hade ju kunnat vara viktigt. Nu fick han ju del i november där. För jag håller med dig. Alltså, det är ju han som är kvar och ska få ett. Det är väl en ände som inte har liksom kanske fått något genombrott i landslaget, såklart. Han har ju inte varit med, men han har ju någonting extra där också, tycker jag. Så att, vi får väl se. Han lär väl kunna få speltid mot Japan förhoppningsvis i slutet, att de har säkrat segern, och inte minst mot Chile, tänker jag.
Jag kände idrottsläraren där från Guldkroken i Jord. Han var bra i allt, Aspenbäck, bara så du vet. Till och med i dans.
Alltså.
Han var bra på varenda grej. Det är, alltså, han är väldigt duktig på mycket. Och ibland så tänker jag så att man blir väldigt specialiserad i olika idrotter. Men det är lite kul när han säger det. Liksom, idrottsläraren brukar vara lite så här, han kan bara den säga, han är fotbollsspelare. Mm. Men den här killen är bra allt. Så att det finns något lite extra, och det kan man se. Sen är århundradets skönast att prata med och så där. Liksom det. Han borde intervjua med.
Ja då, jag har gjort en intervju, jag håller på den lite grann till han kanske lite mer i ropet, men nej, det är ju en härlig kille, bohem lite grann också, perfekt i den här rollen. Han sprider ju bara glädje även om han är liksom sist in i truppen eller tredje val och knappt får spela. Så att,
Men ofta när man jobbar med idrott så ser man ju också det här att när man får förtroende. Han var ju ändå, han kom ju där nere från Skövde och runt omkring där. Men när han gick till Elverum så var det tufft. Mm. Och så fick han en stor roll i ett lag och lyfte. Och hans spel tillsammans där med Staffan Skrabb och med Viktor Ahlstrand. Det var intressant att se, för det var lite annorlunda än vad man har sett. Och det han gjorde där visade sig att han kunde ju för fasen göra det i danska ligan. Och den är ju ett snäpp upp mot svenska ligan. Han har ju varit succé, det tycker jag.
Han visade ju lite de takterna även mot Danmark och Frankrike, tycker jag. I de landskamperna han var bra där.
Men den här konstiga sporten handboll är ju dock rätt mycket rutin och att man har varit med. Så att vi får väl se, han har tiden för sig i alla fall. Och han kommer att visa att han är bra. Men man möter ju också andra lag som vi har i den här rackarsgruppen. Och det är Spanien som är mycket intressant. Vi kommer ju alltid ihåg Spanien som Entreri och brorsorna där. Och lite, det var ju väldigt många samma lång tid. Nu gör man ju ett byte och börjar spela med lite andra spelare. Och man har kvar bröderna Dushibayev, och där är ju den ena riktigt bra, den andra halvbra liksom. Så har man ruskigt bra målvakter. Man har egentligen tre som man kunde ha med. Man väljer Hernandez då, som är från Magdeburg istället, tillsammans med Gonzalo. Där är man riktigt bra. Man har sitt försvarsspel som är jobbigt. Och sen har man de här, man har några nya spelare, om vi tänker på dem, man har Sikosa, han har en ruskigt bra spelare som heter, jag tror han heter Castillo eller något sånt, som är Granoliers, som kommer vara med. En härlig spelare som alla vill ha, heter Romero också, från som är mittsex. Alltså, det här spanska laget, det kommer att vara bra några matcher, hoppas det inte är mot Sverige.
Träffade du Sergej Fanan, vad heter han, Sergej? Alltså målvakten.
Ja, men den historien Anna är helt underbar egentligen. Liksom. Därför att Sergej Hernandez är ju adopterad son till min stora mentor när det gäller allting som har med fysträning, som heter José Luis Hernandez. Han var alltså fystränare och väldigt duktig friidrottare. Var i gamla Sovjet. Hittade och gifte sig med en tjej där och fick med sig Sergej till Pamplona där han körde. Och Sergej var egentligen höll på med baseball och massa grejer och sånt där. Och så var han lite handboll då, och så berättade jag och dra José Luis, som han heter, var på allting, och så hamnade han ju i Golding. Så Sergej Hernandez hängde med då, sonen hängde med, för mamma var ju fridotter av världsklass också från gamla Sovjet. Och så var ju Golding och spelade, han kan ju danska och allt sånt där, men ingen trodde väl att det skulle bli så här bra. Det är en härlig kille alltså. Han var i Benfica som han var så ruskigt bra, och nu är han ju faktiskt, tog han ju över lite från partner och har varit bra. Den killen gillar ju skarpt alltså.
Så den här spanska fystränaren är hans plastpappa då, så att säga, eller till och med adopterat honom då, eller?
Alltså han var för skön där. Ja, man ska väl inte berätta om det i en podd alltså, men jag hade ju då min egen grabb i Djurgården, och det var massor som hade en massa ljumskar och allting, så jag tog med 4 eller 5 spelare ner till Pamplona, och där vet det finns det en som kan kurera skador, och det var ljumskar framförallt, och så tog jag ner, han kunde inte ett ord med en spanska, och de här killarna kunde inte ett ord spanska, och så kom vi till Pamplona, och efter 14 dagar där så hade han kurerat hela gänget där, och de kunde fortfarande inte ett ord spanska, men han bara frågade hur mår ni, så körde han och så fixade han det. Så berättade jag om det här liksom, att det här var inte klokt. Och så började Kolding då, den Lars Jörgensen som hade varit där, så helt plötsligt hamnade han ju då, och du vet, den här killen stod från klockan 7 på morgon till klockan 9 på kvällen. Och han kunde lika gärna träna en 8-åring som han kunde träna en världsstjärna på 100 meter eller fridå. Och han hade en sån otrolig kunskap om hur man kan individualisera. Och när han då kom till Kolding, så det blev samma där. Det stod en kö utanför Koldinghallen klockan 8 på morgonen, och så tränade han dem där. Och jag lärde mig så otroligt mycket av. Jag tyckte att jag kunde någonting. Men jag lärde mig så otroligt mycket om det här. Hur mår du idag, Robin? Ja, säger Robin så här. Ja, då kan vi träna det. Ja, jag är lite skadad där, kan träna det. Alltså han lyssnade på individen, satte in det här. Och, Ja, det är fantastiskt alltså. Det är så livet fungerar. Att man måste anpassa sig efter den människa som man träffar. Och den killen är alltså farsa till Sergej. Så blev han ju då kompis med Thomas Svensson och då tränade vi hjärtat. Så att det var perfekt.
Så, hur lärde du känna den här spanjoren?
Genom att jag frågade Thomas, eller sa till Thomas här, du kan inte hålla på så här, att man aldrig har uppehåll, då det var någon gång på 90-talet där, och du måste hitta så att du hittar någon som kan hjälpa dig så att du orkar flera år. Och han gick ner till friidrottsarenan och hittade José Luis där och sen berättade Thomas om det, så tänkte jag, här kan jag lära mig någonting. För jag hade ju själv spelat i Spanien och de tränade, jag gick ju från att vara hygglig till att bli jävligt bra när jag fick den fystränaren. Han gjorde samma sak. Han frågade mig, hur mår du? Vad kan vi göra? Och så körde vi och jag blev ju oerhört mycket bättre under den perioden i Spanien som spelare. Så att det var individanpassat till i en kollektiv sport och en känsla för människan. Det slår allt. Det är så det fungerar. Ni som träffar på 7 analytiker i varenda lag, det är bra, men det är bättre med någon som bryr sig om människor. Jaha, det var fel att snacka om det nu.
Nej, det är inte fel att snacka om någonting här. Vilka vinner gruppen då, Sverige eller Spanien?
Ja, jag tror att Sverige vinner. Därför att det är ändå lite nya spelare. Och man kan nog ta bort vänster nian i vänster nio positioner. Det är nog inte tillräckligt bra där, tror jag. Och jag tror att Sverige kan klara dem. Det blir en tuff match, men jag tror att Sverige vinner.
Och det är en Barufet också, va?
Ja,
han ser
inte riktigt ut som Barufet, för han var ju rätt stor Barufet. Han gjorde den 280 landskamper eller något sånt där. Men grabben spelar ju vänster sexa i Mälsungen. Han är skitbra. Han är riktigt bra. Så att de bygger om. De kommer bli farliga om vi tittar 2 eller 3 år framöver.
Hoppas det dröjer så lång tid i varje fall.
Ja, men.
Många av de här mötte Kristianstad i European League-kvalet där, Granollers. Många av de här spanska...
Ja, du känner igen dem, ja.
Ja, Castillo, de var ju där. Riktigt, riktigt bra.
Visst var han härlig?
Var han i de matcherna.
Mm. Jag har ju vad folk jagar för spelare liksom, så de där rackarna får nog ha svårt att ha kvar i Granollers, kan jag säga. Både linjespel och Castillo, de är bra alltså. Riktigt bra, då. Men Sikosa, tycker du inte om honom?
Jo. Och då är det ju 2 stycken med. Den andra är högernöja. Men det är ju Peta heter han i Barcelona, va? Mittnöjan.
Ja, han kom in i Champions League. Då kan han vara 19 år och flög runt omkring. Han vägde över 72 kilo och lekte med de här. Det var ju helt underbart. Domjak fick sen vända där på en match jag la ut någon gång. När jag såg. Det var inte kul att Domjak var 37 år eller vad han är.
Bröderna Sikosa, pappan eller mamman är väl, är det pappan som är från Jugoslavien, va? Så är det också skön handbollsmix, jugge-handboll och spanskt.
Ja, det är bra. Det är en bra mix. Det är bra. Det tycker jag verkligen.
Japan och Chile då? Ska Japan, Apelgren, han målar ju upp Japan som ett jättehot. Ja, han är så orolig för premiären. Ska han vara det eller?
40-27 var det i Eskilstuna, var det inte det?
När de möttes?
Ja, eller? Var det 40-27? Kom ihåg det. Var det inte det nyligen? Jag tittade på någon match där. Jo, det var stora.
Ja.
Men ja, och Sverige slog ju dem i OS också, sista gruppspelsmatchen.
Ja, men alltså de fick ju Ortega där på, när de körde den i det, då får de ju ordning på liksom strukturen. De har ju vänsterhänta där, är ju bra, men de har ju avsaknad av räddningar och det kommer ju vara det svåra. Det är svårt. När det gäller Japan så finns det ju många härliga historier liksom om hur de har velat bli bra. Jag var ju tränare i elitserien där här i Västerås då, och jag fick en delegation under en månad där det kom 7 stycken från japanska handbollförbundet och bodde på hotell och tittade på vad vi än gjorde. Så åkte de ner till Luleå och tittade på den nu avlidne tyvärr Olle Olsson och tittade på hur han gjorde. Så åkte de ner till Tyskland och tittade på 3-4 och sen blev Olle Olsson tränare där. Man försökte göra någonting av det, och 97 var man rätt så vassa och hemma VM kommer emot det. Det är väldigt länge sedan, men man har gjort försök, men man faller ju på att man är rätt så bra framåt, men det är svårt att få stopp på dem bakåt alltså, på det sättet. Så att, Och så har man ingen målvakt. Det håller inte. De har ju haft väldigt bra tränare där, ska ni veta, i Japan.
Men jag tror... Sigurdsson hade de ju.
Ja, ju grymt bra dagar. Han är ju riktigt bra. Ortega är också världsklass.
Har de Ortega nu eller?
Nej, de har bytt med kontorer och bara gjorde det för Ortega. Han var ju bara inne där på...
På inför OS. Ja. Men de var bra i OS. De kommer inte ihåg. Kroatien där var, det blev ju jämnt. Vann de eller det blev oavgjort? Eller
det, var riktigt, till slut. Det var riktigt spännande och jämnt där. Jag tror att de är bättre i olympiska spel än vad de är i världsmästerskap.
Ja, men det är väl ofta så också inför OS, när man får den här OS-sommaren. Det kan ju så att säga gynna lite de här svaga nationerna som kan hitta på lite mer när du får riktigt mycket tid och en bra tränare och så.
Ja, och så dessutom har de läggs väldigt mycket mer pengar då i och med att det olympiska syn, ja. Så de får de delarna. Att, Chile kommer inte ha någon chans i den gruppen, det kommer de inte ha.
Jag tänkte bara, vi bara backar till Sverige. Robin, hade du några tankar? Jag sa att om du vill komma med några inspel så fick du alla det, för att vi snackade loss, jag och Claes.
Ja, men jag satt och tänkte lite på det. Ni pratade ju om Bergendal och Dai och skadorna på dem. Det blir ju ett, liksom hur redo Felix Möller är, för det kommer ju bli stort ansvar för honom, väl, antar jag att...
Forsell-Schefert var jäkligt bra i båda de här matcherna när han fick spela bakåt.
Man blir inte
alltså han och Karlsbogård.
Man blir inte värd till Melsungen om man inte är ruskigt vass. Så det är inget snack om att Schefert är bra. Alltså. Så är det. Så det, han kanske rent av tar den här platsen trots att man inte gör det. Vi får se.
Men framåt,
då ska du göra ett byte, anfall försvar, och vill du då undvika att ha två byten anfall försvar, så ska ju Gottfridsson då spela tvåa bakåt också. Är du med? Hänger du med? Eller ni? Ja, ni är klart ni hänger med. Jag hoppas lyssnaren också hänger med. Jag tycker alltid det blir lite svårt när man pratar utan att behöva skriva ner det där anfall och försvarsbyten och spela in och ut och antal byten. Möller är bra framåt, men jag är lite orolig för Möller om han ställs för mycket själv mot en hyfsat snabb spelare. Han behöver rätt mycket understöd i känslan. Alltså om vi snackar när man möter, var det ju världstopp i Kristiansson till exempel.
Vad säger ni framåt då? Eller kommer de att kasta in Andreas Nilsson där som
om man tittar framåt, han är ju riktigt bra framåt, men jag vet inte man kommer att göra det, men det är ju inget tvivel om att Andreas Nilsson framåt är jävligt bra alltså.
Jag tror att de har två liksom varianter på mittsex. Antingen spelar Möller både framåt och bakåt, eller spelar Forsell Schefert bakåt, och då byter han med stycket framåt. Det är klart han kan byta med Möller också framåt. Det är ju, men det verkar ju så utifrån den senaste träningsmatchen som stycket, eller den enda han har varit med i, att de jobbar lite så, att antingen så är det Möller både framåt och bakåt, eller det får Forsell-Schefert bakåt och stycket framåt. Men så stycket kommer ju få en större roll än vad han hade under den här comebacken under Solberg i VM och några landskamper kring det. Och sen så tackar han ju nej till OS. Då var han ju tredje val och inne i 7-6 i princip. Eller när någon match möjligtvis var avgjord. Så att han får ju mycket större roll nu. Han är ju 1-2 helt enkelt.
Men om vi pratar om Möller så handlar det ändå om att man får en väldigt trygg kille i Karlsbogård bredvid sig. Men alla de här mittförsvarande, det tar ju lite tid för att spela ihop. Och det ska vi vara oroliga för. Det är klart vi ska vara oroliga.
Karlsbogård, det noterade vi också igår, att han spelar ju vänstertria när han är med, ska vi se så det blir rätt, med Möller, och så tvärtom. Han går högertria när han är med Forsell-Schefert, eller om det var tvärtom. Jag blir osäker nu, men och det här, Apelgren förklarar lite där, att det handlar ju lite om att man vilar lite mer som vänstertria. Det blir ju mer tryck på högertria eftersom de flesta trycker från vänster.
Spelet är det Johan och Robin. Nej, att vi ska sitta liksom, ni kommer ihåg de här alla väldigt gamla spelare som är med i mitten för att man är samspelt där och det gäller ju för sig lite. Jag tyckte det såg väldigt bra ut mellan Gottfridsson och Möller när det gäller samspelet offensivt där, men det är ju lite så att om jag går tillbaka till min tid där, alltså Carlén och Gilsén då, de spelade ju 100 år tillsammans, de visste ju exakt vad de skulle göra när de släpper bollen och man slipper de här tekniska felen som är så lätt blir alltså. Det är inget kul när man tappar de här liksom, som inkörda.
Vi går vidare till grupp G. Och då är vi i Kroatien igen. Om vi ska placera det geografiskt i Zagreb. Där har vi alltså Kuba, vi har Kap Verde, vi har Island, vi har Slovenien. Du nämnde i förbigående den gruppen i början här, Claes. Inte så jämn grupp, nej.
Nej, jag tror inte att Kuba och Kap Verde har någonting med det här att göra, utan det handlar om Slovenien och Island. Och det som Slovenien har gjort ibland, det är ju de får ju till, de har en spelare som jag tycker är riktigt bra i Vlado, som spelar i Aalborg. Som är väldigt kul. Och sen har du, jag kan inte låta bli, du vet att jag tycker om att läsa lite, så jag gillar ju Ferlin då. Alltså så att bara att de har en målvakt som heter Ferlin gör ju att jag kommer hålla på dem liksom. Han var ju förresten bra i fotboll, Nils Ferlin, även om han var poet. Men alltså där såg Island bra ut också, trots att de inte hade Omar Magnusson. Så jag tror att Slovenien kommer att vinna den då, men det, där kan Island lika gärna vinna. Jag är redan med. Island, de var bra, Island. De var bra. De var en målvakt och jag tror inte att Björgen kommer att kasta sitt hörna och ta några och så. Men han måste vara väldigt bra, deras första målvakt där. Det måste han vara om de ska klara. Men oj vad många bra spelare de har på 9 meter och så. Det verkar som de i alla fall lär sig att skjuta. De är ju rätt bra på det. Sen tidernas begynnelse har det bara funnits väldigt bra skyttar på Island, Katalon för. Så de kan skjuta.
Palmason borta, i varje fall gruppspelet, så får vi se om han kommer in i mellanrundan i så fall.
Ja, alltså Island tillhör den kategorin som tänker att vi kan gå långt, tänker de själva. Mm. Slovenien tror jag kan bli en outsider då, men såg de på 100 jättestrycket av Kroatien med sitt lite ålderstigna lag då, så att i träningsmatchen där kan väl då säga Johan att det är svårt att veta hur det var egentligen i Kroatien och Slovenien där, men på hemmaplan så småningom där, för att de hamnar väl ändå i den sidan på något sätt där att de spelar sina, hamnar kvarten där med Slovenien och Island, vet du det, Johan?
De hamnar ju sen mot Frankrike-Ungern
i
kvartsfinal.
Ja, men var?
Jaha, det fortsätter i de är i Kroatien. Ja. Både C och D-gruppen där, Frankrikes grupp, Ungerns grupp, är ju i Kroatien.
Ja.
Så det är ju bara ska vi se, A och B va, som spelas i Danmark, som de flyttar ju på sig till, ja, de kan spela en kvartsfinal det i sig, och sen flyttar de sig till, nej, de kommer ut kvartsfinal förresten, det är bara mellanrundan.
Men nu som helst, där tror jag tror att eftersom det är på Balkan där nere då, liksom, så tror jag Slovenien vinner och Island kommer två, Kuba och Kap Verde, jag tror inte Kap Verde har en chans. Jag tyckte om dem där, de hade med hela regeringen där i Skandinavien när vi var där senast, så att
ja.
Så att, de var lite trevliga att se, men de är inte tillräckligt bra här.
Och sen har vi grupp H som är väl också lite kittlande, ja. Får man väl, nej, jag ska inte säga för mycket. Jag gick ett steg i förväg här. Men vi har ju ändå, vi har Egypten, vi har Kroatien på hemmaplan, Argentina och Bahrain.
Ja, alltså Bahrain är ju okej. Alltså undra om verkligen Argentina klarar att knäppa dem. Det är där som det är intressant. Jag tänker så här att jag har varit i Kroatien så många gånger. Och ska man spela i Kroatien så blir de mycket bättre än vad de har varit innan. Och Egypten är ju lite. Så där tror jag faktiskt att det kan mycket, mycket väl bli så att Kroatien utmanar igen. Fast att de egentligen, om man läser laguppställningen på Kroatien, så är det en ruskigt bra alltså, om man säger. Men de är ju inte direkt uppåtgående. Sindrić var världens bästa för 3-4 år sedan. Hur ser det ut med Dovnjak? De har ett bra lag, men jag vet inte var de står. Jag tycker det är jättesvårt. Väldigt svårt. Hur ser ni på det? Ja, jag känner mig osäker på var de står. De har inte, nu har de fått ny tränare. De har Dagur Sigurdsson där. Så att han ska försöka, han tror ju att han kan göra mycket bättre än det de har gjort. Egypten som är lite, inte riktigt lika bra som de har varit. Men de har ju fortfarande väldigt många bra spelare. Oerhört svårt tippat tycker jag för mig själv. Jag jag tror ändå att Egypten är vassare egentligen på neutral plan, men jag vet inte hur det kommer gå här i Kroatien.
Kroatien gick alltså inte ens till kvartsfinal i OS. De slutade ju femma i Sveriges grupp där, gjorde rätt så slät figur. Men visst, det är det ju hemmaplan. Ju, så att,
ja, men när man har sett Egypten, när de är som bäst, så är de ju liksom, då kan de ju gå till semifinal liksom, och final kanske till och med.
Så att jag tippar Egypten, Kroatien, och sen så har jag gjort en liten sådär att jag tror att Argentina ryker och bara en klarar den där. Bara för att jag blev influerad av att höra hur stor sporten var i Bahrain.
Så. Ja, vad sa du där? Den är större än fotbollen
Ja. De är världens, de har det bra, klubbarna betalar bra, de har det bra, de vill inte flytta till mellanlag i Bundesliga där de skulle på kunna platsa. Så att låt oss säga att vi får en liten sensation där. Argentina har ju inte alla bröderna Simone med längre.
Ingen av dem är ju med. Nej,
så att de har ju ett hyggligt lag, men de är ju nummer två i Sydamerika där, så att jag chansar lite där. Jag går lite på att det vore kul om Argentina rök där, och så får vi se.
Hade du någon uppgift där, lite vad de tjänar egentligen i de här länderna? Eller var det just Bahrain, eller vad sa du?
Nej, men alltså, jag tror att vi underskattar den delen. De har väldigt bra betalt i de här länderna. Och vi pratar om lika bra som mellanlagen i Bundesliga, och Bundesliga är ju egentligen bäst betalt, så att de har det bra. Så att,
vad tjänar de då? Har du hört någonting?
Ja, 60-70 000 netto i månaden och bra liksom, så att det är fina pengar. De bra spelare, det var någon spelare där de sa, ja men nej, det finns ingen, han kommer aldrig flytta till det här laget i Tyskland och lite så. Det är bra med folk på matcherna i Bahrain också. De har ju, alltså det, jag tror att vi vet för lite om det där. De tränar ju inte, det är svårt att med lag, om vi aldrig får möta, om jag tar dig Robin och så tar jag din tvillingbrorsa och sätter honom i Barcelona i fotboll, och så spelar du kvar i Kristianstad där i fotboll, och så ses vi om 3 år, hur tror du det ser ut då med samma gener?
Ja, nej, man skulle vilja testa dig.
Ja,
men eller det är helt givet, men alltså, ja, alltså det är klart att man blir bättre i Barcelona, men ja, liksom, man, här är mycket bättre.
Hela tiden så utvecklas man med det, men de får ju aldrig de här matcherna som Berlin och Magdeburg och de har. Så att jag tror att det finns, alltså det är svårt om de inte spelar mot de bästa, att få ut vad man har för kapacitet. Så att jag tror att de har svårt att komma ifatt, men pengamässigt har de ju chansen.
Ska jag nämna det också för lyssnarna. Egypten saknar Yahia Eldera, vänster mittnian, Veszprém, som är skadad. Som är ju lite skadeskjuten. Jag vet inte om de har någon mer också som
de har de har rätt så bra målvakt också. Och de har ju några som är, de har ett bra lag, precis som Robin säger. Det är ju bra.
Du hade dem före Kroatien eller?
Ja, jag tippade Egypten, Kroatien, Bahrain och Argentina ryker, tippade jag.
Ja, japp. Bra, men då tittar vi ändå vidare här så att vi ska få fram kvartsfinalister. Vi slår ihop grupp A och grupp B i en mellanrunda som då heter grupp 1. Där har vi då Tyskland, Polen, Tjeckien, Danmark, Italien, Algeriet enligt dig, Claes.
Ja, där vinner Danmark och Tyskland kommer 2.
Då ska jag peta in dem så att allting blir rätt här i schemat. Danmark 1 och Tyskland 2. Nu blir det, satte jag dem ändå fel. Så, inte lätt med de romerska siffrorna som de använder här.
Varför gör de det? Fattar du det? När man sitter och läser de här romerska
siffrorna. Nej, jag vet inte. Det är väl för att man inte sen så placeringarna i gruppen 1, 2, 3, 4 med våra siffror så att säga. Ja, jag vet inte. Men det är väl inget lag som kan utmana de två, nej.
Det tror jag faktiskt inte. Den känns ju, om man skulle vara oddsättare, ganska bra på att sätta de där två går vidare.
Ja, alltså vi har närmsta utmanare skulle vara Polen, Italien, Tjeckien kanske. Nej. Det är ju rätt svagt.
Jag tror inte. Polen var lite bättre i träningsmatchen än vad man trott bara. Men nej, de kan inte utmana dem där. Då skulle vara sensation.
I grupp 2, mellanrunda, nere i Kroatien. Ja. Har vi ju Frankrike, Österrike, Qatar, Ungern, Nederländerna, Nordmakedonien. Något kanske bättre men än den andra.
Ja, Frankrike vinner den. Sen vill hjärnan att, eller hjärtat att Nederländerna ska vara det. Jag tror ändå att Ungern kniper den andra platsen. Och så Nederländerna kommer ju efter att så. Österrike kommer utmana några matcher där, men de kommer inte vara med. Frankrike och Ungern tror jag går vidare.
Ja, och som vanligt tar man ju med sig poängen, så att om man har tippat Ungern före Nederländerna så har de kanske 2 poäng på dem då som de har med sig, så då är det ju en fördel. Mm. Det blir ju också resonemanget såklart intressant när vi kommer till mellanrunda grupp 3 som är Sveriges grupp, som den och den sista tycker jag är ju bra mycket tuffare än de här vi har gått igenom precis.
Fyra lagen som Robin pratade om liksom i nästa grupp där Sverige, Norge, Spanien och Portugal, det är bra. Det blir underbara matcher. Det blir det.
Men 2 av de här lagen, alltså som sagt, vi har Norge på hemmaplan som känns vassare. De tycker själva att de är bättre på länge. Vi har Portugal som inget lag går säker om de får en fullträff. Jag tror kanske inte att de är liksom ett medaljlag. De har inte den bredden, kapaciteten riktigt rakt över, men livsfarliga i enstaka matcher. Vi har Sverige och sen har vi då Spanien. 2 av de lagen ska alltså missa kvartsfinal i VM.
Ja, alltså det kommer ju inte vara så att någon det går rent där. Alltså. Det kommer ju inte vara. Det kommer hända några grejer. Men jag tror ändå att Norge vinner den, att Sverige kommer 2 och att Spanien 3 och Portugal 4. Då, det är lite konservativt tippat då. Men Norge på hemmaplan. Egentligen så skulle jag vilja säga att Sverige är lite bättre än Norge om man spelar neutral plan. Men på hemmaplan så tror jag att det kommer vara lite tufft där. Om det är 12 000 som trycker och lite påverkan. Så att jag vill inte att det ska ske, men jag tror att Sverige gör det bra så vinner de naturligtvis, men nej, Norge vinner den.
Du sa påverkan, du var inte inne så Per Johansson inför dam är med starka krafter i Ungern.
Gud, alltså, jag har ju varit med på den tiden ni skulle ha dött. Alltså, du visste att du vann med 7 på hemmaplan, skulle ha bortaplan, det blev 8. Ja, men herregud, alltså, tänk om någon hade filmat de matcherna jag varit med. Fabian Erik Hajas blev utvisad när han felaktigt byte en gång. Det här var ju på andra sidan för tusan. För de ville ha bort. Aj, aj, det är inte klokt.
Ens... Vad var det värsta stället? Jag vet ju, jag har pratat med Island om
mitt. Det går inte att vara där. Jag hade en som
heter Skopje.
Jag hade damlandslaget då. Vi hade varit med 3 eller 4 hemma i Stämsjö. Skulle vi ner dit. Alltså, gick inte ens gå in och värma upp. Då var den gamla hallen i Skopje. Så då skulle du veta att de satt nära. Alltså, jag lovar att vet, det här får man knappt säga. Vi var 10 mål bättre och vi fick stryk med precis så många som vi rök. Alltså, jag var i Zagreb 100 gånger och tänkte att det, hur mycket bättre är man liksom i gamla hallen i Zagreb. Har ni varit där? Det går ju knappt upp in.
Ja, nej, jag har inte vet det. Jo, kan
ja, inte en chans har man där. Alltså. Det sändes ju inte direkt i tv heller.
Nej, det var det vi Slander pratade om. Kiel där, mitten på 90-talet, mötte ju Zagreb i åtskilliga semifinaler och sånt här i Champions League. Och det gick ju inte. De gick ju aldrig vidare. Zagreb var ju framme i rätt många finaler där och semifinaler. Och så. Men man rök en kvart av de semifinaler varenda gång.
Otroligt tufft där alltså. Nu är det inte riktigt så i Bärum.
Nej, nej. Och så kom Kiel med vad är det Perunicic eller någonting sånt som serb också nästan mitt eller precis efter kriget också där slutet på 90-talet.
Ja. Ja, det var lite utmaning kan jag säga. Ja. Du skulle ha varit med i Skopje, Johan, då hade du fått vara med om någonting. Alltså gick inte ens att värma upp.
För att
Broman ute, domaren, han var ju stor och stark och skulle så här, han fick skydda tjejerna från att bli ner. Det gick inte att komma in.
För de slängde grejer och sånt.
Ja, herregud alltså. Allting. Nej, det är bäst vi inte pratar om det. Nej.
Det är uppe av barn minst.
Den som ni känner till var ju en sån där domarbas. Jag klarar knappt att se honom längre.
Han satt just, vem
då? Ja, en av de här som jag inte ens vill nämna. För det är bäst att jag inte nämner det. Han har varit med länge. Du känner honom.
Ja, du kan råka illa ut hemma. Ja, bara genom att nämna.
Ja, jag säger ingenting. Herregud alltså att han var med och såg det. Och Kovac som hade spelat mot sån där, han var ju sån där som satt inbjuden åt IOF eller vad det är, han satt där och såg den skiten. Hur fan alltså.
Kovac, Ungern, som var så bra.
Han var bra.
Storskytt. Ja. Vi har grupp 4 i mellanrundan i Kroatien. Den har vi ju Slovenien, Island, Kuba, Egypten, Kroatien, Bahrain. Där är vi lite i samma läge tycker jag som Sveriges grupp. Alltså vi har, om jag nu ska inte jag föregå, men jag gissar att det står ju mellan Slovenien, Island, Egypten och Kroatien, Claes.
Ja, det här tycker jag, jag skriver precis som du säger här. Jag tror på Robin lite där. Jag tror ändå att Egypten kan greja det där. Och att det... Alltså jag tror att när jag först gjorde den här grejen då, så tänkte jag, jag tycker Slovenien är ett bra lag. Så jag tänkte att de kan göra det. Men så såg jag, har sett Island och Kroatien nu. Så det här är svårt för mig. Jag går på att förändra lite mot vad jag tyckte först. Jag tror Kroatien fixar det här. Jag tror inte Island klarar det, utan jag tror det eftersom det är så mycket fördel där, så tror jag att de tar sig.
Men Egypten vinner den mellanrundan?
Ja, jag tror det.
Ja. Ja. Och sen Kroatien tvåa.
Ja, men jag har tippat på ett annat sätt förut. Jag tror att Slovenien skulle göra det. Men efter att de krossade de där slovenerna, och då förstår jag att högtalarna är monterade under läktarna med publikljud, så att vi vet att det är säkert liv där.
Är det så?
Vad tror du? Jag hade hörselskador varenda gång jag kommit där när jag kommenterat därifrån. Förstod aldrig varför. Det var ju som om det var Bruce Springsteen som spelade under fast med publikljud.
I Sagan eller?
Ja, herregud. Det är den hallen där. Den kommer inte många vinna i.
Då har vi de här kvartsfinalerna. Vi har Frankrike-Kroatien igen. Vi har Egypten-Ungern. De är på den övre halvan. Vi har Tyskland-Norge. Och vi har Sverige-Danmark. Ja. Vi börjar med Frankrike-Kroatien, Claes. Vilket lag går till semifinal?
Frankrike.
Vi har Egypten-Ungern.
Ja. Vi hoppar den så länge.
Ja. Vi har Tyskland-Norge.
Ja, det tror jag att Norge tar sig vidare.
Och sen har vi ju Sverige-Danmark. Tyvärr har vi ju Danmark.
Jag kan säga det liksom, men jag vill ju att Sverige ska gå vidare. Men får man det, om man tar sig som man hade vunnit gruppen, så hade man tagit sig vidare kanske då. Men det gör man inte nu, utan då blir det tufft där. Ja, det hänger ju på att om man vinner sin, kallar ni mellanrunda där, då kan man gå till scen. Jag tror att man får
med det. Egypten-Ungern, har du... Det är som att ditt liv står på spel här nu.
Ja, det gör det inte. Ja, det är bra om ungen går dit, därför att det är bra för handbollen på det sättet.
Ska vi sätta ungen då?
Ja, vi gör det. Ja.
När du är inne på, när du nämner ungen här, jag tror du själv, du sa det också, att jag hittar egentligen 12 lag i det här startfältet, VM-fältet, som egentligen kan gå till semifinal utan att det är en superskräll. Och då har jag räknat in Ungern där.
Jag håller verkligen med. Om vi jämför på damsidan så kunde man, ja, så är det alltså väldigt många fler som kan vara med. Jag menar att om du hade varit förbundskapten i Ungern, så hade du tänkt, vi kan gå till semin här alltså. Mm. Likadant som att Slovenien kan tänka det. Eller för den del, jag tycker att säga 10 eller 11 lag. Det har aldrig varit så här många bra lag som är så. Sen har vi ju egentligen ett lag som är outstanding, om vi ska vara ärliga.
Ja, absolut. Och vinna det, ja. Men gå till semifinal, för att det känns som Ungern är på gång. Slovenien var ju i OS semifinal. Norge har hemmaplan. Alltså det är sådana saker som talar för lite av de här lagen bakom Sverige,
ja,
Frankrike och Danmark.
Sverige också, eller hur?
Vad sa du?
Sverige är ju också med i det här fina. Island visar väl upp där, tycker jag.
Ja, absolut. Men Sverige brukar ju nämnas. Island också. Island var ju väldigt, förra VM kommer jag ihåg det. Då var väl Sverige med och slog ut dem. Då var de ju rätt hypade där, tror jag. Om jag inte missminner mig. Men de lyckades inte riktigt.
Vad säger du då?
Vad sa du?
Vad tänker du, Robin, om det här med
jämn? Ja, jag tyckte du gick bort där. Jag hade velat ha Egypten vidare där. Istället för Ungern.
Ja.
Ja, jag gillar ju Egypten. Men sen visst, de saknade Eldra, var det vad du sa, Flink?
Ja.
Ja. Men Jaya Omar, jag gillar han Liksom sen, vissa matcher kan han ju vara fullständigt väck under isen totalt, men när han är bra så ja, jag tror Egypten kan gå till semifinal. Mm.
Det var svårt. Jag måste säga att det var väldigt svårt.
Jo, det framgick. Det var svårt.
Det ska dock sägas att när man pratar med Ola Lindgren om tiden till exempel i Egypten där, alltså, det är ju stort. Det är ju riktigt stort, alltså, handbollen där. Så att, ja. Vi hoppas. Vi kan väl ha dig med så att kan få guidera där. Ja.
Du, Frankrike-Ungern i ena semien. Vilka vinner den då?
Ja, det vinner Frankrike.
Ja. Norge-Danmark, den vinner Danmark.
Ja, så är det final mellan de två.
Mm, klassisk final. Ja. Men vi börjar med bronsmatchen då, där vi har Ungern-Norge. Hur går den, Claes?
Ja, Norge tar ett brons där. Ja. Ja, det tror jag att de har.
Och Frankrike-Danmark.
Jag tror att Danmark vinner. Att de är ännu en gång, alltså, är det tredje rad?
Fjärde i så fall.
Fjärde, ja. Mm. Vilken CV han har, han, Nikolaj.
Mm. Verkligen. Inget lag hade ju vunnit mer än två i rad tidigare när de vann den tredje då i Sverige 2023. Som är 1923 och så. Kanske då 25. Eller troligt. Ja, det är...
Det kanske är rättvist att det är liksom starten med handbollen var där i Århus första gången när man börjar med handboll och att det ska vara där mästerskapet.
Ja. Härligt. Nu har vi satt oss igenom.
Synd att ni fick mig som inte var så där noggrann som Per och de här två analytikerna ni brukar ha, Frändesjö som är så jäkla duktiga på allt sånt här. Men nu fick ni lite flum, men det kan vara bra för er.
Ja, det gillar vi, Claes.
Det gillar vi verkligen, Claes. Vi tackar för detta. Vi har hållit på ett bra tag här nu. Ja. Gissa att vi börjar närma oss en och en halv timme eller någonting i inspelning.
1.32 är vi på.
Ja, jag ber om ursäkt.
Nej, men det behövs när det är så här stort mästerskap med många lag framförallt.
Så tack för att ni var med och att ni är med. Vi kommer ju såklart komma tillbaka under VM. Robin, som vi brukar säga, vi har ingen plan för det.
Nej, heller. Vi kommer när vi kommer.
Ja, det kan bli... ja, men det ska ju bli i varje fall. Lite oftare än vanligt. Annars blir det ju bara ett till innan VM är över. Så ja, det måste precis. Vi... Nej, det så ser det. Vi om du och jag kör och jag är ju på plats och hur mycket du hinner se eller om vi plockar in någon annan eller någon mer eller klarar sig igen eller någonting så här. Så. Ja,
vi hoppas ändå att vi får se väldigt mycket härlig handboll. För, oavsett om man tycker om idrott så just de här matcherna som är jämna och fina handboll är ju det är väldigt fin underhållning. Det tycker jag. Jag vet att jag är part i målet men det är ju verkligen härligt att se.
Så är det. Men, och jag fattar 32 lag det sprider handbollen och sådär men... jag tycker att man kunde gått två lag från varje grupp går vidare. Så har vi 16 lag vidare. Om man sen spelar fyra fyrlagsgrupper på något vis. Eller om man går direkt till åttondelsfinal.
Man kommer att diskutera de sakerna. Det tror jag garanterat framöver.
Ja. Och tänk vilka snacka om då vilket mästerskap man hade fått med från åttondelsfinal och framåt. Knall och fallmatcher som man säger i Danmark. Och sen i princip bara bra lag. Det är väl bara att man vet att Danmark och Frankrike kanske går vidare. Resten skulle ju vara jämna i oddsen nästan.
De stora imperierna faller alltid, det vet du. Så att någon gång kommer det hända någonting. Låt oss hoppas att vi får vara med om en sån här underbar, härlig grej som händer. Och att några nya sticker fram och är bra. Det är det som är charmen. Det kommer alltid några nya härliga grejer.
Bra! Tack ska ni ha. Hej på er.
Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.